Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Palmemordet, Christer A. G.H., del 16.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit här. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Jag hoppas ni alla har en riktigt trevlig sommar. Efter sommar kommer höst och sen kommer vinter och sen blir det den 28 februari igen. Och i 2 år har pandemin stoppat oss från att göra palmevandringar. Men den 28 februari 2023 kommer det att bli av. Flera restauranger och barer jag använt mig av på palmevandringen har gått under i pandemin, så att det kommer att bli på ett nytt ställe. Vi är också nödgade att hålla en betydligt mindre palmvandring än vad vi gjorde senast, för det gick helt överstyr. Därför, som jag tidigare har meddelat, så kommer urvalskriteriet att vara de som varit sponsorer på Patreon länge. Datumet som kommer att användas som avskiljare är den 1 oktober 2021. Och det här kommer jag göra även för palmvandringen 2024. Så att de som är sponsorer den 1 oktober 2022 på $2-nivån eller över på Patreon är välkomna på den palmvandringen. Det är nämligen era bidrag på Patreon som håller den här podden igång. Jag vill verkligen belöna de som är med och sponsrar den här podden långsiktigt. Jag vill också nämna Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Fantastiskt bra, de har gjort ett jättebra arbete med att få ut dokument. Tack till Johan Eriksson för hjälp med manus och research för Christer A. Vi är framme i februari 1995. Palmutredningen är inte alls nöjda med vad Christer har sagt i förra avsnittet, och de bestämmer sig därför för att förhöra honom igen, bara 2 dagar efter det förra förhöret. Granskningskommissionen sammanfattar de här 2 förhören, alltså det ni hörde precis i slutet av förra avsnittet och det som kommer snart, på följande sätt, citat. Under februari 1995 förhördes GH vid ytterligare 2 tillfällen, främst om vådaskjutningen. Han bekräftade uppgifterna, men betonade att det hela varit en ren olyckshändelse. Han trodde att den kula som hade gått av var försedd med kopparmantel. Han mindes inte fabrikatet. På fråga om han kände igen en Winchester Western Metal Piercing-patron svarade GH citat: "Det gör väl alla som har eller äger en .357", slutcitat. GH trodde sig inte ha haft just den ammunition, men sa sig haft en liknande tysk sådan. Slutcitat granskningskommissionen. Ni ska förstås få det andra förhöret från februari 1995. I sin helhet. Protokoll fört vid förhör och delgivning av tidigare förhörsprotokoll med Christer A. Förhöret hållet i RKPs lokaler den 24 februari 1995 med början klockan 12.00. Förhörsledare kriminalinspektör Bengt Ödmark. Förhörsvittne ej tillgängligt. Christer tillfrågades inledningsvis om han hade haft tillfälle att diskutera det senast hållna förhöret med sin bror. Och han uppger att han träffade brodern häromdagen. De har nogsamt penetrerat den uppgift som brodern i förhör har lämnat, nämligen att Christer den 28 februari 1986, eller dagen, eller två dagar dessförinnan, fått hjälp av Christer att montera upp en stor spegel i lägenheten. Min kommentar, ja det står att Christer har fått hjälp av Christer i förhöret. Förhöret fortsätter. Christer A har alltjämt den uppfattningen att han var hemma ensam i sin lägenhet och att han var sjuk den aktuella tidsperioden och kan inte förstå var hans bror har fått dessa uppgifter ifrån. Han har heller ingen förklaring till sin brors uppgifter. Beträffande de gånger Christer hjälpt till med att montera upp speglar uppger han att han varit sin bror behjälplig med detta vid två tillfällen. En gång på en adress, en gång på en annan adress och inte som brodern uppgivit ytterligare en gång. Han minns att han hjälpte till med detta i samband med broderns inflyttning 1980 och på den andra adressen hjälpte han till att montera upp samma spegel. Det var nämligen så att brodern hade träffat en flicka som hade flyttat in till honom och det var hon som ville att spegeln skulle flyttas eftersom den var uppsatt vid sängen. Christer kan ej på rak arm komma ihåg när detta skedde, men det måste ha ägt rum en tid efter broderns inflyttning. Han kan inte erinra sig att ha satt upp spegeln vid sängen på adress. Vad han minns är att han hjälpte till med flyttningen och kommer ihåg att han för ändamålet hyrt en liten lastbil med kapell. Brodern hade i denna tid ej något körkort. Christer uppger bekräftade den skjutbana som brodern påstår sig ha besökt tillsammans med honom att det måste röra sig om jaktskyttebanan Tyrved. Den är belägen mellan Södertälje och Nynäshamn. Han kommer ihåg att brodern vid något eller några tillfällen följt med honom till denna skjutbana. Detta måste vara i tiden efter det att Christer fått sitt jaktvapenlicens i slut 80-talet eller i början av 90. Härmed beredes Christer tillfälle att taga del av fyra protokoll från förhör som har hållits med honom i denna sak. Christer har efter genomläsning följande kommentarer. Vid delgivning av förhör från den 17 januari 1995 uppger han att beträffande hölstret till revolvern så var det frågan om ett svart läderhölster och ej som framgår av förhöret brunt. Han uppger vidare att han aldrig har haft något fodral till revolvern utan den låg vid köpet i en papplåda. Christer är helt säker på att han aldrig har fått något besök på sina föräldrars sommarställe av Torsten Stålnacke. Christer påpekar att man på flera ställen i förhöret felaktigt bibringas den uppfattningen att det är fråga om hans sommarställe. Beträffande den omständigheten att han kan få felsänd post i brevlådan uppger han att detta hänt ibland och inte ofta som det står angivet i förhörsprotokollet. Christer uppger att han endast brukar åka in till Stockholm central då och då. Han upplyste ej den tilltänkte vapenköparen om revolverns fabrikat. Han förvarade ej vapnet i en sportbag vid försäljningen utan det rörde sig om en vanlig bag som man ej kan beskriva närmare. Köparen hade inte sina pengar i en rulle utan i en dubbelvikt sedelbunt. Christer har inga kommentarer till förhör från den 20 januari 1995. Christer har tagit del av förhör från den 26 januari 1995 och uppger att man i ingressen felaktigt bibringas uppfattningen att det är fråga om Christers sommarhus. På sida 2 har Christer kommentaren att han vet att han har blivit skuggad av minst ett dussin personer. Han vet också att hans telefon är avlyssnad. Christer har tagit del av förhör av den 22 februari 1995 och han har följande kommentarer. Han uppger att han vid många olika tillfällen har använt sig av helmantlad ammunition av olika fabrikat. Han brukade även använda wadcutter, hålspetsammunition och 38 special. Beträffande manteln till den kula som oavsiktligen avlossades i lägenheten uppger han att denna kan ha varit av koppar. Angående Christers synskärpa uppger han att han hade minus 3,5 till minus 0,4 på höger öga och något lägre värden på vänster öga. Han uppger angående sina glasögon att han använt sig av olika typer av glasögonbågar både av plast och av metall. Han har också använt kontaktlinser. Beträffande förvaring av sina handeldvapen uppger han att han förvarade både pistolen och revolven i bankfack under den period då det inte var tävlings- och träningssäsong. Angående uppgifter om spegeluppsättning, se ovan förhörsutsagen. Förhöret samt kommentarer till tidigare förhör är intalat i Christers närvaro och godkännes utan erinran. Avslutat klockan 15.30, Bengt Ödmark. 28 februari 1995, klockan 13.45, delgavs Christer förhörsutskriften per telefon. Ej erinran. Och efter det här förhöret händer det ingenting som jag känner till på 7 månader. Det är lätt att anta att Palmeutredningen går tillbaka till att försöka få till en resning mot Christer Pettersson. Den 16 september underrättas Christer enligt ett meddelande från Rikspolisstyrelsen som är daterat den 16 oktober. Men det står följande, citat. 1995 09.16 klockan 09.15 underrättades Christer A om att spaningsledningen hade beslutat om att i massmedia ge publicitet åt den av honom angivna berättelsen om hur han avhände sig sitt vapen. Det påpekades för Christer att man ej helt kan utesluta att hans namn därvid kan bli känt och de konsekvenser som därvid kan följa. Christer A uppger att han inte är i position att ha synpunkter på detta, men att han givetvis inte har önskan om att bli identifierad av massmedia. Han uppger även att han ej tänker låta sig bli intervjuad i saken. Christer tillfrågade slutligen om han i detta läge avser att ändra sin berättelse om hur han frånhände sig sitt vapen, men han uppger att hans version står fast. Ödmark. Slut citat. Det här PM:et är också undertecknat av någon den 17 oktober med en bläckpenna. Den 26 oktober sker ytterligare ett förhör, och för att förstå det här förhöret måste vi titta på Christers bror K.A.s kärleksliv. K.A. verkar vara en charmör jämfört med sin bror. Han har alltså 3 olika kvinnor som förekommer i den här historien, och vi kallar dem för S1, S2 och S3. Det här är ett förhör med S3. Både S1 och S3 ser eventuellt ut att ha utländsk härkomst med koppling till sjukvården och eller Karolinska sjukhuset.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Rikspolisstyrelsen 1995-1027, Rikskriminalpolisen, utredningsspadning, Palmenheten, IVA 17247. Protokoll fört vid förhör hållet i RKPs lokaler, Polhemsgatan 30 i Stockholm, torsdagen den 26 oktober 1995 klockan 14.30 med S3. Förhörsledare, kriminalinspektör Bengt Ödmark och Per Heidebeck, RKP. S3 uppgav inledningsvis att hon är sambo med K.A. K.A. är broder till Christer A. S3 kom till Stockholm hösten 1986 och bodde inledningsvis i personalbostäderna vid Karolinska sjukhuset. Hon träffade K.A. 1988 och de flyttade ihop samma år, har därefter bott i adress. Förhållandet med K.A. är nu på väg att upphöra och de har kommit överens om att flytta isär. Hon har fått ny lägenhet i adress med inflyttning den 1 december i år. Anledningen till varför Estre nu har valt att kontakta polisen är att hon denna dag i tidningen Aftonbladet läst om den beskrivning av mördaren som Lisbeth Palme har lämnat till utredningen. Det är första gången som Estre ser denna uppgift. Hon har under lång tid, cirka 3 år, tyckt att Christers utseende har haft stora likheter med tidigare publicerade uppgifter. Men nu blev överensstämmelsen än större. Christer vann 1980 en större summa pengar och började då med aktieaffärer. Enligt vad KA har berättat för henne har Christer fått ekonomiska bekymmer efter ett beslut som Palme hade tagit. Christers och KAs far avled, och ett datum. Detta tog Christer hårt. Han var mycket fäst vid sin far som långsamt hade tynat bort i lungemfysemi. Christer har under senare tid bott i sin mors lägenhet i Trångsund. Mamman har varit sjuklig en tid och ligger nu på sjukhus med förlamning ena sidan efter en propp. Här är ett stycke censurerat. Censur berättade för henne att hon hade tankar om Christer i förbindelse med mordet på Olof Palme. Hon trodde att det var Christer som hade mördat Palme. S3 lovade att inte säga detta till någon. Men S3 tyckte att hon kunde säga det nu när censur var död. Det var tydligen så att censur under ett besök hos Christer då denne bodde på Hälsingegatan hade upplevt att Christer hade skjutit ett skott rakt i sin TV när Palme hade vistats i rutan. Censur hade också reagerat för en likhet som Christer uppvisade jämfört med signalementet på Palmes mördare. Min kommentar här låter ju som att den här censurerade personen är Christers pappa. Jag är inte 100% säker på det. S3 uppfattar Christer som en enstöring. Han är tystlåten och kan brusa upp. Christer har läst juridik och hon anser att han är lagklok. S3 har inte pratat med censur, förmodligen KA, om sina misstankar mot Christer. Förhöret avslutar 15.30, inläst ett koncept, Ödmark, Heidebeck. Slut på förhöret. I oktober 1995 medverkar spaningsledaren Hans Ölvebro i tv-programmet Efterlyst. Där efterfrågar han detaljer om Christers revolver utan att berätta särskilt mycket om Christer. Jag har inte tillgång till det här klippet från Efterlyst. Om någon har det vore jag tacksam för det. Det refereras dock till Efterlyst 2011. Och då visas en kort sekvens från det. Den 14 och 20 november 1995 genomförs förhör med anhörig. Förhören har nummer 17309 och 17310. De är ganska censurerade och rätt otydliga, men de är ändå värda att nämna här. Det första förhöret genomförs den 14 november 1995 klockan 08.00 av kriminalinspektör Per Heidebeck. Utan tillgång till förhörsvittne. Till och med förhörsplatsen är censurerad. Jag kommer att kalla den här personen som är en kvinna för X. X informerades om att hon skulle höras beträffande sin kännedom om, jag antar att det står Christer A.G. här, men det är censurerat, om dennes person, om dennes vapeninnehav, politisk inriktning samt om händelser som kan bringa klarhet i Christers olaga vapenhantering och hans eventuella samröre med mordet på Olof Palme. X informerades om anledningen till polisens intresse av Christer vad avser dennes hantering med sin magnumrevolver. X berättade följande. Hon vet i stort sett ingenting om hans vapen, inte mer än att hennes censur har berättat för henne om att Christer var intresserad av skytte och att han var medlem i någon skytteförening. Om Christers politiska intressen vet hon heller ingenting. Hon erinner sig dock att Christer vid något tillfälle yttrat att han i vart fall inte var någon Palmevän. Beträffande Christers egen person i övrigt uppgav X att hon inte kände honom särskilt väl. Det var nog ingen i släkten som gjorde det. Han uppfattades som någonting och hans leverne var någonting annat. X visste till exempel inte att han för länge sedan hade vunnit en stor spelvinst. Det var först när någon, som i sin tur hade reda på det genom någon annan, talade om det för henne. Det har varit mycket hysch-hysch kring detta. X visste att Christer sysslade med och var intresserad av aktieaffärer. I något samband med detta hade hon vid ett tillfälle föreslagit Christer att han kanske skulle ta jobb på en bank. Ska jag det, hade Christer sagt, och X menar att han har ytterst dåligt självförtroende trots att han faktiskt inte är dum. Christer givit uttryck för att han lever sitt eget liv, ett liv som ingen har något med att göra. Vid tiden omkring 1986 träffade X Christer kanske bara en gång om året i samband med någonting som är censurerat, förmodligen släktsammankomst. För lite mer än ett halvår sedan hände någonting som vi inte får veta någonting om i förhöret. X har också fått höra berättelsen om skottet i tvn och där står bland annat följande. Vid något tillfälle före mordet på Olof Palme hade Christer rengjort sitt vapen. Vid tillfället frågade ett skott gått av passerat rakt igenom tvn. Samtidigt som detta skedde hade ett program med Olof Palme visats. Något liknande detta hade X fått berättat för sig. Om den personen hade varit närvarande vid händelsen eller inte visste inte X. Denna berättelse har otvivelaktigt varit störande för X, särskilt som hon haft sina egna funderingar. X uttrycker också viss oro i förhöret över då att polisen är intresserad av Christer. Jag läser direkt från förhöret igen. När X vid något senare tillfälle hade försökt ta upp ett nytt samtal med Christer om mordet hade Christer varit kort avvisande och bara sagt att det handlat om hans vapen och ingenting mer. Sedan dess har ingenting sagt. Och det är ungefär det vi kan få ut från det förhöret. Det varade i 45 minuter. Men det sker ett förhör till den 20 november. Också det är klockan 08.00 med kriminalinspektör Per Heidebäck utan tillgång till förhörsvittnen. Nu får vi veta att förhörplatsen är RKP i Stockholm och det var väl ingen... inte så väntat. Men det här är alltså ett förhör med någon annan. Låt oss kalla honom Y. Y informeras om att han företrädesvis ska höras om sin kännedom om Christer AGHs vapeninnehav och vapenhantering. Förhöret ingår som ett led i utredningen om mordet på Olof Palme. Y informeras också om Christers berättelse om hur han hade sålt sin Magnum-revolver i Kungsträdgården sensommaren 1992. Och här är Ys förhållande till Christer censurerat. På en direkt fråga till Y om hans kännedom om en händelse då Christer skulle ha skjutit genom en tv berättar han följande. En del är censurerat men sen så har det skjutit ett skott mot tvn då Olof Palme var i bild. Det var någon som hade berättat detta för honom. Händelsen inträffade någon gång i början av 80-talet. Y tror mest på att det hela skedde oavsiktligt i samband med vård av vapnet eller dylikt, men får det svårt att gå ihop med att Olof Palme just då vid detta tillfälle hade varit på bild i tvn. Y uppfattar Christers politiska uppfattning som väldigt blå. Så vitt Y kunde förstå hade Christer starka aversioner mot Olof Palme, alltså personen Olof Palme. Det gick inte att diskutera om Olof Palme. Det låste sig då för Christer. Han blev störd och inget mera blev sagt. Y har dock aldrig hört Christer uttala sig hatiska ordalag mot Palme. Inte heller att han vid något tillfälle verbalt har uttalat hotelser i någon form. Ys allmänna uppfattning om Christer är att den är allmänbildad och kunnig, men att han är censur. Någonting inträffade för ett antal år sedan som förmodligen förändrade Christer på något sätt. Och det hade Y uppfattat som att Christer hade börjat bli lite mer öppen och lättillgänglig. Y har senare förstått att det har berott på Christers ekonomiska förmåner och förluster som har gjort honom mera censur. Ys umgänge med Christer har varit ytterst sparsamt. Han erinnar sig tillfälle för 10-15 år sedan. Och i övrigt träffar han Christer bara vid tillfällen då andra inom släkten är med. Detta sker bara någon enstaka gång. Senaste gången var i våras. Och det är ungefär allting vi kan få ut av det förut som också varade i 45 minuter. Som jag tidigare har berättat har jag valt att förlägga allt resonemang runt Christers vapen till slutet av den här serien. Just för att det är oerhört komplicerat. Men det finns ett antal turer runt Christers vapen som är väldigt intressanta. Och det hände lite saker 1995 så ni ska få lite smakprov här men ta det för vad det är. Och det kommer då från resonemanget runt vapnet på Flashback. Kato 85 säger citat. 1995 så använde SKL fel kula 3PM9 som jämförelsematerial. Det går inte att utesluta att Christers kula i altandörren kom från en ask märkt 3PM7. Det vill säga samma sort som hittades på Sveavägen. Om fabriken inte kan garantera att exakt samma göt användes både den 7 och 9 november 1979. Här innehåller analysen från SKL en tydlig brist som inte är förklarad och utredd. Christers bly finns inte kvar, så man kan inte göra en ny analys. Däremot finns resultatet från 1995 kvar. Vad jag förstår så bör det gå att ta ett nytt prov från Palmekulan 3PM7 och använda samma metod som man använde 1995 för att binda eller utesluta den kula som återfanns i Christers altandörr. Slutcitat, Kat 85. Omiga säger, citat, om man gräver fram en mammut i trädgården så är kol 14 en lämplig metod för att bestämma dess ålder. Men det finns andra metoder. Om man vill jämföra två medelålders män så måste man använda samma metod, annars saknar jämförelsen betydelse. Om den ena mannen är 179 cm lång och väger 83 kg och den andra har skostorlek 43 och blå ögon, så kan man inte dra några slutsatser om hur lika eller olika männen är. Samma sak gäller förstås kulor. När man gör jämförelser måste samma metod användas på både provet och jämförelsematerialet. Man måste också använda rätt jämförelsematerial, annars blir analysen meningslös. 1995 undersöker SKL 1 manteln och konstaterar att den har samma generella sammansättning av zink och koppar som palmekulorna. Check! Man hittar också två mikroskopiska blyrester på manteln, det vill säga delar av kulan, och man överväger nu två metoder för att jämföra materialet med en referenskula. De två metoderna är SIMS och klassisk metod. SIMS är en icke-förstörande metod där provmaterialet blir kvar efter undersökningen. Och den klassiska metoden, en förstörande metod där man löser upp provet i saltsyra. Man får bara en chans då. SIMS var vid tillfället en oprövad metod, så man valde den klassiska. Provet, Christers bly, löstes upp i saltsyra och försvann därmed för evinnerlig tid. Samma metod användes för 3PM9. Man fick ett resultat på två valda isotopkvoter. Den första var PB208 genom PB206. Christers kula hade 2,0457 och 3PM9 hade 0,8159. PB207 genom PB206, där hade Christers kula 0,8358 och 3PM9, alltså palmekulan, hade 2,013. Testet visar alltså tydligt att Christers kula inte är detsamma som den jämförda kulan. Men frågan är, jämförde man med rätt kula? Slut citat omiga, och vi kommer som sagt tillbaka på det här i slutet av Christers-serien. Granskningskommissionen sammanfattar läget och utredningsåtgärderna 1995 som följer citat. Andra utredningsåtgärder gav liknande information. Det berättades vidare att Christer hade starka aversioner mot Olof Palme och inte kunde tala om Olof Palme utan att det låste sig. Personlighetsmässigt framkom uppgifter som överstämde med profilen. Det hade framkommit att Christer på årsdagen av mordet 1995 besökte ett konditori snett mittemot mordplatsen på Sveavägen. På årsdagen av mordet 1996 konstaterades det att Christer besökte samma konditori på nytt. Det visade sig att Christer sedan länge var stamkund på konditoriet och att han besökte det en till två gånger i veckan. Enligt sagesmän från konditoriet verkade Christer vara lite udda och hade en stirrande blick. Hans Ölvebro medverkade i oktober 1995 till programmet Efterlyst. Upplysningar om Christers skjutvapen skulle ha efterfrågats. Efterlysningen ledde inte till något resultat. Slutcitat granskningskommissionen. Omiga kommenterade här på Flashback, citat. En intressant detalj är att polisen tycks notera att Christer uppskattar att stanna till och kika in i olika skyltfönster när han spankulerar omkring i stan. På årsdagen 1995 går han över mordplatsen, besöker Svea konditori och checkar sedan in i fotobutikens skyltfönster i hela 10 minuter på vägen hem. Under den fortsatta promenaden stannar han till vid olika skyltfönster både länge och väl. Så Christer delar i alla fall en udda egenskap med den så kallade grannmannen. Om Christer också kan beskrivas som citat bufflig utan att vara sjaskig, slutcitat 1986, vet vi inte. Personalen på Svea konditori beskriver honom som på något sätt efterbliven och lite udda. Och det var deras ord, inte mina. Omiga fortsätter. Och hon känner igen honom på rocken och mössan som han tydligen alltid bar. Slutcitat Omiga. Ivan Thor svarar Omiga citat. Jag vet vilken familj som ägde alla de där kaféerna i stan på den här tiden. Det var två bröder. De ägde även Café Avenyn på Kungsgatan 51. Den före detta makan som förhörs heter med stor sannolik ett namn. Ska inte blandas ihop med den polska skådespelerskan med samma förnamn som den ena broderns nuvarande maka. Helt irrelevant i MOP, men kanske intressant för er som fyller i lite luckor. Slut citat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rerlig svarar Ivan Thor, citat: "Tack, jag har snokat upp de här tidigare. Den faktiska innehavaren har bytt både för- och efternamn, skriver inte ut det här. Hon bor eventuellt i Polen. Det skulle vara intressant om någon fick tag henne." Slut citat. Vi får också veta att den ena brodern, Gabriel, är hörd av palmutredningen eftersom han befann sig i Kungliga tennishallen den 28 februari 1986. Roerlig fortsätter om Svea konditori, citat: "Innehavaren till Svea, som var ingift i konditorsläkten men skilde sig och drev det vidare själv, har försvenskat sitt förnamn. Efternamnet verkar taget, eller om det är flicknamnet, men det finns ingen annan som heter det. Om vi talar om denna innehavares familj så kan jag säga att där finns mycket påtagliga grenertendenser, om någon minns bröderna. I konditorikombinatet fanns verksamhet på Sveavägen, Kungsgatan, Birkagatan i Vasastan samt okänt plats. Allt detta anser jag att betrakta som kuriosa." Slut citat. Men Svea konditori kommer vi att återkomma till. Och vi ska givetvis återkomma till vad som händer Christer A under 1996. Men det finns en del arbete kvar för mig och min research att göra där innan vi kan strukturera upp det. Så, i de kommande tre avsnitten ska vi återvända till Hans Holmér, för att han planerar en liten operation som i princip går ut på att gripa så många kurder som möjligt och se om de har någonting med Palmemordet att göra. Så, i nästa avsnitt börjar upptakten till Operation Alpha. Jag finns på YouTube, Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner till den här podden. Om ni lyssnar på ett Apple device så vill jag hemskt gärna höra vad ni tycker. Och alla iTunes-recensioner blir lästa i podden, som ni väl känner till vid det här laget. Du kan mejla till podden Palmemordet på e-mailadressen poddenpalmemordet@gmail.com. Det är Eva och Tobias som läser mejl där, men de når fram till mig också. Jag har ju tidigare nämnt i den här podden att det är en annan podd som heter Olösta mord. Och i Olösta mord har vi gjort 37 avsnitt och några uppdateringar om ett olöst fall på Gotland och ett till olöst fall utanför Ösmo. Det är två försvinnanden och mannen som försvinner på Gotland är Sven Sjögren. I höstas, i oktober 2021, anordnade jag och poddmakarna bakom podden Kalla fall ett event i Lummelunda där vi pratade om Sven Sjögren. Och där poddmakarna till Kalla fall, grävgruppen för olösta mord, skramlar ihop pengar till att hyra in en skeletthund för att leta efter Sven Sjögrens kvarlevor. Fallet Sven Sjögren är det första fall jag har varit med och försökt lösa i en podd. Jag sa ju redan i avsnitt 1 av Palmemordet att vi gör inte den här podden för att lösa palmmordet. Vi gör den här podden för att vara en resurs för de som är intresserade av palmmordet. Vi har inga åsikter om teorier och vi kommer inte att försöka lösa palmmordet. Men fallet Sven Sjögren har jag varit delaktig i att försöka lösa. Och det har hänt någonting jag måste rapportera här. Vi har haft många som har samarbetat med oss för att hitta Sven. Missing People har varit inblandade. Polisen har öppnat fallet igen eftersom det inte är preskriberat. För det är ju ett försvinnande. Och Horisont Magasin. Christer Björle på Horisont Magasin var ju den som intervjuade Yvonne Nieminen som ni hörde tidigare här i podden. Och Horisont Magasin skriver om det som har hänt i en artikel som är publicerad den 19 juni 2022. Rubriken är tre skelettmarkeringar under första dagen. I artikeln berättas det att på den mest troliga platsen som vi pekade ut i olösta mord och på middagen i Lummelunda så har skeletthunden gjort tre markeringar efter mänskliga kvarlevor. Det här är en gammal tipp som är platsen och så den är ganska besvärlig att gräva ut. Men arbetet fortsätter att undersöka det här och att skeletthunden markerar mänskliga kvarlevor anser hundförarna vara ett 100% tecken på att det finns mänskliga kvarlevor på soptippen och det borde givetvis inte göras. Hunden heter Breeze och är alltså den enda skeletthunden i Sverige. Malin Svensson, som är en av hundförarna, säger i artikeln, citat, hon skulle inte markera om det inte var mänskliga ben. Litade vi inte på det, skulle vi inte låta henne söka. Hon markerar inte för djurskelett, det ger andra dofter. Slutcitat. Senare i artikeln kan man läsa, citat, polisen hålls informerad om utfallet, men kommer inte att närvara så länge inte några konkreta fynd görs. Nästa steg i processen är därmed att gräva ut de markerade områdena efter att erforderligt ha inhämtat tillstånd. Under tiden fortsätter sökningarna med hund. Efter att hela tippen har sökts av fortsätter sökteamet redan under söndagen till andra områden i närheten. Allt enligt en plan som redan stakats ut från dagar då skeletthunden är på Gotland. Slutcitat. Urban Järdek, som är huvudförfattaren till avsnitten i Olösta mord, min podd, säger i artikeln, citat, det känns nästan overkligt att det skulle kunna vara så att vi har lokaliserat Sven Sjögren. Slut citat. Om ni vill följa det här fallet så rekommenderar jag alltså min podd Olösta mord. Börja lyssna på avsnitt 1 om Sven Sjögren så får ni hela historien om de märkliga markaffärerna på Gotland som ledde till att Sven Sjögren försvann. Tack till alla er som sponsrar palmmordet på Patreon. Utan er hjälp skulle vi inte kunna göra den här podden varje vecka. Tack till Johan som har hjälpt mig med research för Christer avsnitten. Tack till Lukas för musiken. Tack till Lookalike, Ivan, Omiga och Roelig på Flashback. Tack till expertgruppen. Och tack till Cornelia. Till sist vill jag säga att det kanske snart kommer lite nyheter om en kommande bok om palmemordet. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.
I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I dagens poddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet frodas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom, att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem faktakollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vitt skilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga, men bidrar dels till en bra historia, dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.